Vi ber. Herre, tack för att du är med oss. Tack för att du är så innerligt nära. Både i höjderna och i dalarna. Det finns ingenting som hindrar din närhet. Och nu ber vi att vi ska få fortsätta vara närvarande inför dig. Och inför ditt ord, Herre. Jag ber, Herre, att du skulle låta din ande få beröra oss med ditt ord. Just i de liv där vi står och där vi finns. Guida oss och led oss, Herre. Tack för att du vill låta ditt ord bli levande och verksamt. Amen. Ja, idag är det heliga trefaldighetsdagen. Det låter ju lite konstigt. Men det är en dag som fokuserar på att Gud är en Gud överallt. Att han är helig och treenig. Fader, sonen och anden. Efter pingsten som har firat, eller påsken först när Jesus uppstod, pingsten när anden kommer till oss. Gud, Guds närvaro på jorden genom anden. Så firar vi den heliga trefaldighetsdagen. Där vi får påminna oss om att Gud är Gud. Gud är Gud och vi är människor. Ibland så kanske Gud blir en sån här liksom som man har i fickan kanske. Men Gud är en Gud oavsett. Högt över allt och samtidigt innerligt närvarande i det minsta. En sån här gudstjänst som spänner över hela livet, både början och slutet, så blir Gud stor. Det är som att man zoomar ut och får ett perspektiv. Och så sitter vi här som är mitt emellan någonstans. Någonstans där. Jag är väldigt mitt emellan eftersom jag har fyllt 50. Men någonstans där är vi. Och så landar vi i en text den här söndagen som är om Märta, Maria och Lazarus. Och det är från Johannes 11. Och jag skulle egentligen vilja läsa hela kapitlet, men det får ni göra hemma då. Och tycker verkligen ni ska göra det. Det är ett fantastiskt kapitel. Men Lazarus har blivit sjuk. Och Jesus, systrarna som bor i Betania tillsammans med Lazarus har skickat bud efter sin nära vän Jesus. På något sätt så skvallrar de här verserna om att Jesus stod de här tre syskonen väldigt nära. Han älskade dem. Och kanske var det lite som nära familj för Jesus, det där hemmet i Betania. Och man har skickat efter Jesus, men Jesus dröjer. Han dröjer. Han kom inte på en gång, utan han väntar. Och lärjungarna är oroliga och säger, inte ska vi gå i närheten av Jerusalem igen. Man vet att de var ute efter att döda Jesus. Och då är det ganska intressant, jag måste säga detta, även om det hör till förtexten. Då säger Thomas, ni vet, som vi tycker om en Thomas, tvivlaren, en lille veke. Då är det Thomas som säger, låt oss gå vi också och dö tillsammans med Jesus. Det är han som liksom, man kan tänka sig att det var Petrus som föreslog det. Vi struntar i det och så går vi till Betania. Nej, men det är Thomas som säger det. Vi kan ha förutfattade meningar om varandra. Och vad tron finns och vad tron inte finns. Men de beger sig i alla fall till Betania, och det är här vi kommer in i texten. Och jag läser en bit och ni kommer att få hänga med på väggen. När Jesus kom fram fann han att Lazarus redan hade legat 4 dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär 3 kilometer därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Märta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: din bror ska uppstå. Märta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på yttersta dagen. Jesus sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, Herre. Jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. När hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade: mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Jesus hade inte gått in i byn än, utan var på platsen där Märta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne såg att hon reste sig hastigt och gick ut. Då följde de efter henne i tron att hon skulle gå till graven för att gråta där. När Maria kom till platsen där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa till honom: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne grät blev han djupt rörd och skakad i sin ande och frågade: var har ni lagt honom? De svarade: Herre, kom och se. Jesus grät. Då sa judarna: se hur han älskade honom. Men några av dem sa: kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte dog? Då blev Jesus åter djupt rörd i sitt inre och gick fram till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sa: ta bort stenen. Den dödes syster Märta sa till honom: Herre, han luktar redan. Det är 4:e dagen. Jesus sa till henne: har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Då tog de bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himmelen och sa: Far, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig, men jag säger det för folket som står här, för att de ska tro att du har sänt mig. När han hade sagt detta ropade han med hög röst: Lazarus, kom ut. Då kom den döde ut med fötter och händer lindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa till dem: gör honom fri och låt honom gå. Kan ni tänka vilken omtumlande händelse? Jag har läst den här fram och tillbaka. Och jag har fastnat vid det Märta och Maria säger. Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Båda två säger det. Herre, om du hade varit här så skulle inte detta ha hänt. Och man kan höra besvikelsen hos dem. Besvikelsen över det man tror om Jesus inte ska ske. Inte sker. Och jag tror att vi kanske kan känna igen det lite till mans. Vi tänker att det ska bli så här. Och så blir det inte det. Och så tänker vi, nej, Jesus är borta. Gud finns inte. Men det är som att de här orden, den här berättelsen om Jesus här i Betania är lämnad till oss för att vi ska veta att han är hos oss. Från pingstdagen så är han hos oss. Ständigt närvarande. Men vi hamnar så lätt där. Där Märta och Maria var. Herre, om du hade varit här så skulle inte det ha hänt. Och så ser vi inte. Och judarna sa något liknande. De som var ute för att trösta Märta och Maria. Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte dog? Det är då Jesus säger det. Som är helt galet. Helt hisnande. Men som innehåller evangeliets sprängkraft. Och faktum. Glädjebudet. När Jesus säger till Märta. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Vilket kontrabudskap. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Den säger inte det att vi inte dör. Det gör vi i den här världen. Men tillsammans med Jesus. Så kan vi leva. Får vi leva. Den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Jesus bröt med dödens makt. Och så kommer de och är med om det stora. Att Lazarus som en på något sätt märklig försmak på det Jesus skulle gå igenom. Men också som en försmak för allas våra liv. När han uttalar orden, Lazarus kom ut. Och så säger han, gör honom fri och låt honom gå. De orden ljuder över alla våra liv. Gör honom fri och låt honom gå. Det är vad Jesus säger till dig och mig. Gör honom fri. Gör henne fri och låt henne gå. Det står att Jesus blir upprörd. Och det är ett väldigt starkt ord som används. Och då kan man ju tänka det, men förväntade han sig att Märta skulle liksom på något sätt hålla fast och tro där, fast han till och med luktade, som Märta sa. Skulle hon hålla fast och säga, det är ingen fara på Jesus har koll, Jesus har kontroll, det är ingen fara. Var det därför han blev upprörd? Blev han upprörd på Märta? Nej, jag tror att det är en djup kärlek. En innerlig ömhet som säger till Märta, sa jag dig inte att om du trodde skulle du få se Guds härlighet? Kanske var Jesus mer, eller han var inte upprörd på Märta, utan det han var upprörd på var den här synden. Vad den onde har gjort med människan. Betrycket människan lever under. När han såg hur de grät, så tog det tag i honom över människors lidande och kamp. Så revs hela hans inre upp. Och han blev vred över synden, över den ondes verk som drabbar människan. Och så som ett exempel så säger han till Jesus, eller säger Jesus till sin far. Han lyfte blicken mot himlen och sa: "Far, jag prisar dig för att du hör mig. Jag vet att du alltid hör mig." Vilken tillit Jesus hade. Vilken tillit. Men jag säger detta för folket som står här. För att de ska tro. För att de ska lita. Och så gör han det. Trots att det var för sent. Trots att det var kört. Så säger Jesus, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Jag var med vid en barn, hade en barnbegravning. Och det är nog något av det svåraste, tycker jag. En av fiskarna här i församlingen hade följt med sin båt för att sprida stoftet. Tillsammans med det unga paret och med de närmsta familjen, morfar och mormor och farmor och syskon. Och så stod vi där ute i september, det blåste, det gungade, det var gräsligt runt omkring. Och morfan hade deklarerat till mig innan att nej, men jag tror ju inte på det här. Så. Och familjen i övrigt var inte kyrkvana direkt. Och så läser jag de där orden som Jesus säger. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och när vi hade gått in i hytten och satt oss, så säger morfan: nu har jag bestämt mig. Och alla tittade på honom. Ja, jag har bestämt mig. Nu tror jag. Så ni vet det. Nu tror jag. Jag tror att det är så enkelt. Jag tror att Jesus tog hans ord på allvar. Mitt i hans karriär, mitt i hans liv, så bestämde han sig att lägga sitt liv i hans händer. Vi är någonstans där mitt emellan med våra liv. Och Jesus kommer och han viskar ett lockrop. Mästaren kallar på dig. Mästaren är här och kallar på dig. Och när vi i vissa lägen får tillräckligt lugnt och stilla runt oss. Kanske som nu när vi sitter på en klippa någonstans. Kanske när vi är ute i naturen. Kanske när vi har lagt oss på kvällen. Så hör vi lockropet. Vi hör lockropet, eller hur? Tänk att vi då får säga, ja Jesus, var nära mig. Kom till mig. Fyll mitt liv med dig. Ta mitt liv i dina händer. Du som är livet och uppståndelsen. Jag vill vara ledd av dig. Alla mina dagar. I mörker eller ljus. På höjderna eller i dalen. Men jag vill att mitt liv ligger i dina händer. Du som är Gud. Och jag är människa. Jag vill att du ska vara Gud i mitt liv. Och vi reagerar olika. Det står att Märta, hon är den som när hon hör att Jesus är färdig, så springer hon ut. Och möter honom innan han ens har hunnit till Betania. Det står att Maria, hon stannade kvar hemma. Hon satt där. Men när hon hörde lockropet så gick hon också ut. Och ställde sina frågor rätt upp och ner. Sa som det var, som hon kände till Jesus. Och han tog dem med. Sa jag inte att om du trodde skulle du få se Guds härlighet. Lockropet från en Gud som står över allt. Som är bortom det vi kan greppa och förstå. Men som vi får tillhöra och lägga våra liv i händerna på. Han som sitter så högt men samtidigt som ser så djupt och personligt och är nära. Det ger oss en annan världsbild. En världsbild att Gud är kung. Jesus är kung. Det finns ett gudsrike som vi får tillhöra mitt i den här världen. Och vi får varje dag be, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden. Så som i himmelen. Inte bara sen en gång. Utan på jorden. I mitt liv. I hans varsamma, ömma händer får vi överlåta våra hjärtan. Amen. Tack Jesus för att du är uppståndelsen och livet. Tack för att du är nära oss människor. Tack för att vi är gjorda för relation med dig. Men att så mycket har förvrängt oss, så mycket stör oss. Men Herre, jag ber att vi skulle få de där stunderna när vi får liksom tuna in dig. Möta dig, höra din viskning och få landa i din famn. I tillit, i trygghet Att vi är i ditt grepp och att ingenting kan rycka oss ur den. Hjälp oss att släppa taget om vi behöver göra det. Hjälp oss att böja våra knä om vi behöver göra det. Hjälp oss att kasta oss ut när vi behöver göra det. Tack för att du är livet, Jesus Kristus. Amen.
Jag ska sjunga en sång som heter just Låt ditt rike komma. Och ni får gärna vara med i refrängen. Texten kommer komma upp här. Så sjung med om ni känner igen. För dem som lider, som måste fly från sina hem, för dem som fruktar morgondagen, Herre må du skydda dem. Vi ber för alla dem som svälter, för de som saknar dagligt bröd. Vi ber för dem som varje dag får kämpa emot rädsla, hat och död. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Låt ditt rike komma, Herre, låt din vilja ske. Vi ber för dem som inte orkar leva, som bakom sin fasad nu har gett upp, allting under ytan är raserat. Så ber vi, Herre, om att du ger hopp. Alla dessa minsta som inte ens är trygga i sina hem, ger dem värme. Må du skydda och omsluta dem. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Låt ditt rike komma, Herre, låt din vilja ske. Vill vi be för våra syskon som måste lida för sin tro, var nära, ge dem styrka, ge dem kraft att fatta mod. Och som du bad så vill vi också bedja. Vi ber att vi ska vara ett. Fyll oss med kärlek till varandra. Låt oss se din härlighet. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Låt ditt rike komma, Herre, låt din vilja ske. känner mina tankar och vet vart jag är på väg. Låt mig gå på dina vägar, Herre, låt din vilja ske.
Vi ska ha en stund av bön här tillsammans. Och den här veckan så ber vi för här i församlingen för våra missionärer som vi har. Det är Andreas och Beck som är i Rumänien och driver Knossis. Valentin och Lena i Ukraina. Och så har vi Maria Gustafsson i Tjad. Och så tycker jag även vi ber för Gideoniterna och det arbetet de gör med missionärer där så. Och är det, jag ber för det här, och är det någonting som ni vill be för annat, så gör det efter det, så lämnar vi en stund öppet. Det är en stund som jag känner, jag älskar den att höra folk som ber, och du kanske känner att jag brukar inte be, men Gud manar mig, så vill jag uppmuntra dig som vill be. Be högt, det styrker och det ger kraft till någon annan eller på något sätt. Det är en underbar stund vi får tillsammans. Så vi ber för våra missionärer nu. Och så om det är någon annan som ber, får ni göra det. Tack Herre att vi får lägga våra missionärer i din hand, Herre. Tack att vi får be för Andreas och Beck nere i Rumänien, Herre. Vi ber om att du är med dem där och att i det arbetet du gör där nere, Herre. Vi ber om att du leder dem och att du styrker dem, Herre. Herre, du ser att de behöver fatta mod och steg och gå, Herre. Och vi ber om att du är med och visar väg där, Herre. De är på en tuff plats och det kan möta många motgångar kanske och allting, Herre. Men vi ber om att din ande är med och att du leder dem, Herre. Vi ber för Valentin och Lena i Ukraina och Camp Kana, den gården som samlar många unga föräldralösa och handikappade och barn på sommaren till sommarläger. Som kanske inte har någonstans att bo, och så får de komma under en tid där och bo och ha roligt tillsammans. Så då ber vi om att du är där och rör vid deras hjärtan, Herre, och berikar deras liv, Herre. Vi ber för Valentin och Lena som lägger ner mycket av sitt liv och sin själ, Herre. Inte för egen vinning utan att det är för att ära och för att de älskar dig, Herre. Det har vi sett och hört när de har varit här, Herre. Vi ber också för Maria Gustafsson i Tjad, Herre. Du ser vad hon tar sig an där, Herre, och vad hon kämpar med och brottas med, Herre. Och vi ber om att du är med henne där med och att du hjälper henne och styrker henne. Och att ditt rike får framgång och det hon gör får framgång för dig, Herre. Så ber vi också för Gideoniterna med, Herre. Vi ber om att deras verk och deras, det de gör med att dela ut biblar, att det ska få framgång, Herre. Vi ber om att skolor ska få bli öppna, Herre, för ditt evangelium, Herre. Vi tackar dig för vad Claes och hans medarbetare gör, Herre, och vad de gör, Herre. Vi ber om att du styrker dem och ger dem kraft. Vi ber för andra gideoniter runt om i världen, Herre, att du är med och ger dem mod, Herre. Vi ber för oss med, Herre. På något sätt är vi alla missionärer där vi är, Herre. Och då har Andreas sjungit sången att fatta mod, Herre. Hjälp oss att fatta mod när det brusar lite runt omkring, Herre. Och vittna eller säga någonting eller stå upp för det som är sant och riktigt. Det ber vi om, Herre. I Jesu namn. Är det någon som vill be, så lämnar vi en stund där nu med.
kyrkan. Vi fick lite statistik i Göteborg. Så dödade 22 människor i dygnet. Och man kan fråga sig hur många av dem har lärt känna Herren som sin personliga frälsare. Nöd för Sverige, bön för Sverige. Det kommer många bibelord i mitt inre och ett kunskapsord. Jag skulle vilja hitta det. Jag hade inte med min bibel, men i Saltaren. Det står inte exakt så som det står i engelskans översättning. Men engelskan säger så här: "Those who diligently seek the Lord, he riches reward." Alltså de som hänger sig till Herren. Alltså smaka och se att Herren är god. Vi fick förbön och jag kan säga att jag sitter också och tänker på lärjungarna. De fick uppmaningen: stanna i Jerusalem tills den helige ande kommer över er. Alltså jag är ett levande bevis på att ju mer du söker Herren, ju närmare du kommer Herren. Alltså det finns så mycket att hämta. Alltså om du köper en försäkring och du kanske får 10 punkter och så säger du till han som ska sälja då till dig: ja, jag tycker de 4 punkterna är bra, men jag ifrågasätter de andra. Alltså det är ju en process hela livet. Men Gud har gett oss en befallning: bli stilla och besinna att jag är Gud. Och läs bibelordet sakta. Vad står det egentligen? Jag säger det står på ett ställe också: ropa till mig och jag ska förkunna för dig märkliga vishet och kunskaps. Alltså det, jag vill bara peka på livets Herre, han som säger: jag är alfa, jag är omega, jag är den första och jag är den sista. Och Herren är ljuvlig. Herren är ljuvlig. Smaka, läs ordet precis som du äter mat för din fysiska kropp. Alltså det vi får sluta, vi får inte vara andliga anorektiker. Nu var jag skarp när jag kanske säger så, men det är inte tråkigt. Sök först Guds rike och hans. Ja. Så faller det andra på plats. Det är 15 år sedan jag hade en depression. Jag har säkert haft en 5-6 depressioner och de har varit ett halvår. Och på något sätt så förstår jag när jag har studerat i modern tid att alltså om man motarbetar depression, det kan man göra genom äta rätt och motionera och allt så här som man får lära sig på skola när man går omvårdnadsprogrammet och så. Men jag har inte haft en depression sedan 15 år tillbaka. Och när vi sitter här i kyrkan och jag sitter längst bak och det sitter ett missionärspar här från Papua Nya Guinea och jag kommer fram för förbön. Alltså jag kan säga Herrens ström för helande, det gick härifrån och ända ut i tårna, fingrarna. Jag hade ett bakslag efter det där. Men kunskap ihop med att Herren föder dig dag för dag, om och om igen. Du behöver inte hamna i det diket eller i det diket. Du kan gå stadigt med Herren. Amen i Jesu namn.
Vi ska få lyssna en sång till av Andreas som är ingen sång utan det är helt instrumentalt. Så vi kan fortfarande vara i bön och sen efter det så sjunger vi psalm 297. Och så är det mingelfika där ute. Och vill ni ha information om vad som händer i kyrkan så har vi ett informationsblad ute på kyrktorget. Eller en tv-apparat att titta på, eller om ni har anmält er mail. Ja. Tack för att ni kom.
See.